Satt och lyssnade på de här lovsångarna. Jag känner nog med lite om jag lyssnar också en del. Måste säga god teologi i de här sångarna nu för tiden. Jag tycker det att vi har karpat upp oss lite med lovsångarna. Tidigare skulle vi mest bo under något vattenfall och bli skrynkliga i händerna och såna här saker. Men nu för tiden tycker jag att det är god teologi i de sånger som vi sjunger. Därför att det är sånger som verkligen upphöjer Gud och hans storhet. Och inte hela tiden handlar om jag, mig och mitt och alla de här sakerna. Utan som fokuserar på han som verkligen är stor. Och det tycker jag är bra. Det ska vi fortsätta med. Okej, hörni, vilken resa det har varit. 9 söndagar så har vi talat om det ord som Bibeln, eller som på grekiska heter sotso. Det som svenska folkbibeln översätter frälst. Och vi har hållit på med det faktiskt i 9 söndagar. Och har du missat någonting så gå jättegärna in på våran hemsida. Du hittar dem under rubrikerna frälst, fri och hel. Finns de i våran podcast där. Så där kan du hämta in och lyssna om du vill. Vi börjar egentligen den undervisningsserien, den predikoserien, med att tala om Guds rike. Vad Guds rike är för någonting. Ni vet, när Jesus kom till jorden så säger han: omvänd er, för nu är Guds rike här. Och då har vi försökt fundera på: vad är Guds rike för någonting? Hur fungerar det? Och det var därför vi kom in på det här ordet sotso, frälsning. Som inte bara betyder frälsning, utan betyder frälst, fri och hel. Det är någonting som Gud har tänkt att när vi kommer in i Guds rike så är det här någonting som han vill ge oss. Någonting som han längtar efter att varenda människa som går i ett par skor eller går utan skor så vill han att ska kunna gå här frälst, nämligen att känna Jesus. Fri, nämligen att ingenting ska binda henne eller binda dig och mig, utan att vi ska vara fria att leva ett fullvärdigt liv, och sen också att vi ska vara hela. Vi läste det apostelns önskan till församlingen som han skrev till. Så skrev han: jag önskar att ni ska, eran ande, kropp och själ ska bevaras hela in till Jesu Kristi dag. Det är den önskan. Ibland nämligen, man behöver poängtera det här, för ibland när man talar om kyrka så funderar man: vad önskar de av mig egentligen? Det verkar som så tungt, det verkar som så jobbigt, det verkar som så mycket andra saker. Men Guds önskan för dig och mig, det är att vi ska få känna honom. Det är att vi ska få vara fria och det är att vi ska få vara hela. Och nu ska vi avsluta den här sista tredelade serien, den här som handlar om hel. Jag redan sa att vi konstaterar att det är Guds vilja. Och vi ska som sagt också här efteråt ska vi be för dig, du som har ett behov. Du som längtar efter att få möta Gud. Kanske du har någonting i din kropp som bekymrar dig. Eller kanske det finns någonting i din själ. Kanske det finns någonting i dina omständigheter som du verkligen vill att Gud ska gripa in. Då ska vi be för dig på ett väldigt enkelt sätt här efter den här gudstjänsten. När vi talar om hel och helande, det är så här, lite så halvkontroversiellt ämne, kanske du tycker, så är det ju jätteviktigt på vad grundar vi det här på att Gud vill hela? Vad grundar vi det på? Finns det någonstans i skriften? Finns det någonstans i Bibeln? Då ska vi slå upp ett bibelställe som lägger grunden fullständigt för allt det här en gång för alla. Nämligen ett bibelställe som du kanske har hört någon gång. Det hittar du i Johannes 3:16. Känner du till det bibelstället? Ja. Det står så här: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Här lägger Johannes bitarna på plats när han säger att Gud älskar världen. Gud är inte arg på människan, Gud är inte på något sätt besviken eller vill kasta bort oss eller någonting, utan han älskar oss. Han älskar oss, punkt. Det vill säga, jag älskar dig, men. Och så kommer en sån här grej där vi vill att du ska göra någonting för mig, så älskar jag dig nog. Men Gud älskar världen, och hans, egentligen som all sann kärlek gör, när man älskar så ger man. Eller hur? All verklig kärlek handlar om ett givande. En egoistisk kärlek är egentligen ingen kärlek, utan det är bara ett begär. Eller hur? Men all sann kärlek, den ger någonting. Så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son. Så det är den här Guds bilden som vi baserar vår undervisning på. Vi tror på en Gud som älskar världen. Vi tror på en Gud som vill varje människa någonting gott. Vi tror på en Gud som har en framtid och ett hopp för varje människa. Ja, men nu ser det lite hopplöst ut kanske du säger. Nu ser det lite bekymmersamt ut. Har det sett bekymmersamt ut för dig någon gång? Räck upp en hand. Jag kan räcka upp två. Jag har sett fler än en gång. Har det sett bekymmersamt ut? Så är det ju med livet. Men när det ser, det är det som är det positiva. När det ser bekymmersamt ut, så vet jag att åtminstone Gud har goda tankar för mig. Eller hur? Jag vet åtminstone kanske vänner tycker jag sviker dem, eller kanske jag har misslyckats i min karriär eller min skola eller vad som helst. Men jag vet åtminstone det, att Gud, han har goda tankar för mig. Gud, han vill planera mitt liv så att jag får en framtid och ett hopp, oberoende av den situation jag befinner mig i. Och det här är jättebra, därför att det betyder det att du blir inte situationsberoende. Va? Men vi tänker ju ofta så att bara jag får det här, eller bara uppnår det här, eller bara jag kommer in i det här, då blir jag lycklig, då är framtiden räddad. Men om du tror på en Gud som har all makt i himlen och på jorden och vill dig gott, så kan du vila i, fastän ditt liv inte är perfekt, fastän du inte har alla koppar i skåpet, fastän inte allting flyter på bara som nerström så här, utan känns som att någon ska vara spräng isproppen i din ström hela tiden för att det inte ska svämma över. Fast det svämmar över på alla breddar, så vet du att Gud, han älskar dig. Du vet att Gud har inte baserat på hur du lyckas, men du vet bara att Gud älskar dig, punkt. Det tycker du ska skriva på din badrumsspegel. Gud älskar mig, punkt. Det är en bra start på dagen, och den är dessutom sann. Det är dessutom en verklighet. För så älskar Gud världen att han gav sin enfödde son. Och det här kommer Paulus tillbaka till. Vi ska läsa ett litet stycke i Romarbrevet. Vad det här innebär att Gud älskar oss, vad det innebär för oss. Romarbrevet 8:31. Läs ett litet bibelsammanhang här. Vad ska vi nu säga om det här? Är Gud för oss, vem kan då vara mot oss? Du kan säkert räkna upp många olika saker som kan vara mot dig. Men om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Så kommer det här igen. Han som inte har skonat sin egen son, utan utlämnat honom för oss alla. Hur ska han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är ju den som frikänner. Hallå? Va? Vem kan anklaga dig när du för det första är ganska duktig på att anklaga dig själv? Eller hur? Visst? Ja, exakt. Vi kan anklaga oss ganska. Vem är det som... Gud har frikänt dig. Så då finns det ingen egentligen som kan anklaga. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är ju den som har dött, ja ännu mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. I vårt välfärdssamhälle så finns det otroligt mycket fördömelse. Eller hur? Det finns otroligt mycket fördömelse, inte bara på det så kallade religiösa området, utan på alla områden. Man räcker inte till, man duger inte, man kämpar och knogarna är vita. Men det räcker inte riktigt till ändå. Och så tänker man att alla andra har kopparna i skåpet, men mina koppar saknar till och med öron. Så att, och de är i krokiga raden. Man räcker inte till. Men om vad heter det? Om Gud frikänner, vem är det då som vill fördöma? Varför läser vi det här? Jo, därför att du ska förstå att Gud handskas inte med oss. Gud helar inte oss därför att vi har alla koppar i skåpet. Eller hur? Skulle vi ha alla koppar i skåpet skulle vi inte behöva hela oss. Eller hur? Utan han helar oss, han arbetar med oss därför att han älskar oss. Okej? Okay? Han slipar oss, ibland kanske han behöver förmana oss. Men det är mycket lättare att ta emot förmaning. Det är mycket lättare att ta emot tillrättavisning från någon som jag vet att den här personen älskar mig. Eller hur? Jag menar, det är väldigt svårt att ta emot förmaning åt någon som vill att man ska i princip falla av pinnen och dö. Eller hur? Men från någon som älskar mig och vill mitt allra bästa, honom är det ganska lätt att ta emot förmaning från. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Nej, det står, för din skull dödas vi hela dagen. Det är som din vardag ungefär. Ibland känns det så. Vi dödas hela dagen, vi räknas som slaktfår. Så säger han så här, men i allt det här så vinner vi en överväldigande seger i oss själva. Nej. Genom honom som har älskat oss. Och så går han vidare. Nu är han på taket. Ni vet, jag har läst det här bibelstället för. Paulus dansar på taket. För nu är karen exalterad till max. Nu får han sett. Nu bara släpper han loss och säger. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken någonting som nu är eller någonting som ska komma, varken makt, höjd eller djup eller någonting annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, våran Herre. Nu tar han nog i, jag menar, ibland så kan ju en snesig blick från din fru skilja dig från Kristi kärlek. Va? Eller en oförstående granne eller någonting sånt. Jag menar, att det är hål i strumporna på morgon kan ju nästan skilja oss från Kristi kärlek. Och det är precis sant. I oss själva finns det extremt mycket som kan skilja oss från Kristi kärlek. Därför är det så otroligt smart, och vi var inne på här tidigare i den här serien. Det otroligt smart som Gud har gjort är att han har gjort båda delarna. Han har både försonat oss och förlåtit oss. Han är både den som hade ett pris som skulle inkasseras, och så var han den som betalade priset. Och det är därför Paulus säger att ingenting kan skilja oss från Kristus. Ingenting kan skilja oss eftersom vi är i Kristus. Ingenting kan skilja oss eftersom vi har någon som älskar oss, någon som vill vårt bästa. Och det här skriver Paulus Romarbrevet 8. Det kommer från Romarbrevet 7. Eller hur? Nej. Efter. Jag tänkte bara kolla om ni var vakna. Och i Romarbrevet 7 så vet ni, vi var inne på det här också. I Romarbrevet 7 så beklagar han ju sig själv att jag vill göra det goda, men jag ser bara det onda i mig. Jag anstränger mig, jag försöker och jag kämpar. Och han kunde ju Guds lag. Jag menar, Paulus var ju skriftlärd. Han kunde ju Guds lag och jag kämpar för att hålla den. Jag kämpar för att nå upp till den. Men det bara misslyckas. Tills han kommer fram och säger, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Så slutar Romarbrevet 7. Så vad an den extrema positivism som vi hittar i Romarbrevet 8? Jo, Paulus har hittat det i Kristus. Han har hittat det i Jesus Kristus. I det som Jesus Kristus har gjort för mig, där finns allting som jag behöver. Vi tar hans kollega och läser i första Petrus brev. Första Petrus brev, det andra kapitlet. Och våra synder bar han i sin kropp på korsets träd för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har vi blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till er själs herde och vårdare. Det här är en av grundstenarna i den här serien som vi har haft, Frälst, fri och hel. Därför att det är Jesus det handlar om. Han är våran själs herde och vårdare. Det är han som tar hand om oss. Det är han som leder oss på rätta vägar. Det är han från början till slut. Om du är nyfrälst så behöver du honom. Om du har varit frälst i 120 år så behöver du honom. Därför att det är han som är början och slutet. Det är han som gör, det är inte du som gör, utan det är han som gör att du hålls på vägen. Det är han som gör att det finns en möjlighet för dig att bli frälst, fri och hel. Allting börjar och slutar med honom. Och om vi får in det i våran tröga skalle så är det enormt hjälpsamt för oss. Det är en enorm fördel, för att då släpper på något sätt den här krampen. Man kan ju tänka sig att ja, men om ni säger att allting handlar om Gud, då blir jag ju slapp, slö och likgiltig. Då har du verkligen inte förstått vad det handlar om. Om du verkligen förstår vad han har gjort, då börjar det brinna på insidan. Då börjar jag tänka, det blir som den här, jag ska inte få mycket liknelsen här nu. Det blir som Ferdinand på julafton, där honom ska vi ha. De här som strittar upp ur de här buskarna. Därför att du har förstått, det här måste jag ha tag i. Jag vill lära känna, det är det Paulus säger, jag vill lära känna honom. Och kraften från hans uppståndelse. Jag måste få tag på honom. Det här säger Paulus i slutet av sitt liv. Den här Paulus som har varit uppryckt i tredje eller fjärde eller sjunde himlen. Sjunde himlen, det är en datesite. Det kan inte vara det. Men i alla fall tredje eller fjärde himlen. Han visste inte riktigt vilken av det. Det säger Paulus, jag måste få lära känna honom ännu mer. Därför att det är hos honom som det finns allt jag behöver. När en församling fokuseras, och det är våran längtan. När en församling fokuseras kring Jesus, hans förmåga, hans möjlighet, det blir en attraktiv församling. Det blir inte en felfri församling, men det blir en attraktiv församling. Därför att där finns Jesus, där finns hans kraft, där finns hans möjlighet att göra någonting. Det andra, nu har vi lagt en grund varför vi kan be och försöka, varför vi tror att Gud vill bota, därför att han älskar oss. Därför att han har redan gett sitt bästa. Han har redan gett sin son Jesus Kristus. Därför kan han ge allting till honom. Det andra vi ska läsa i Markus, det 10:e kapitlet. Om hur kan det här bli en verklighet i ditt liv? Det är det som är det intressanta. Markus 10 och 46 så står det så här. Det, alltså lärjungarna av Jesus, kom till Jeriko. Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom, började han ropa, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa till honom strängt att han skulle tiga, men han ropade ännu högre, Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa, kalla hit honom. Man gjorde det och sa till den blinde, var vid gott mod, stig upp, han kallar på dig. Mannen kastade av manteln och sprang upp och kom fram till Jesus och frågade honom. Eller Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, rabbi, gör så att jag får min syn igen. Jesus sa, gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han syn och följde Jesus på vägen. Vilken korkad fråga. Hur? Karn är blind, ropar, som en stucken gris, men ropar i alla fall ganska hårt och folk säger tyst nu med dig. Vad håller du på? Han ropar, David som förbarmar dig över mig. Och till sist stannar Jesus och hela patrasket stannar där och säger, men ta nu hit karn. Och så kommer han där då. Och så säger Jesus, vad vill du jag ska göra för dig? Man kan få en arg insändare i Vasabladet för en sån kommentar. Ja, nej, det är helt sjukt. Han är ju blind. Han har ropat på honom. Han har kommit fram till honom. Det är klart han vill få sin syn. Men ändå säger Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Och så säger han, lägger du tillbaka den sista. Den blinde sa, gör så att jag kan se igen. Och vad svarar Jesus då? Gå, din tro har frälst dig. När vi tänker på tro så tänker vi på sån här muskeltro. Jag har tro och kan förflytta berg. Ja. Ibland har vi sagt att vi behöver ett berg stort av tro för att flytta ett senapskorn. Känns det ibland. Att vi ska tro, och när vi hör ordet tro så blir vi nästan lite blåa i ansiktet och knogarna blir, då ska vi tro. Va? Vad var det här för tro? Den tro som Jesus säger, okay, man kan säga att hans, ett uttryck för hans tro var att han ropade där och härja. Det var säkert ett uttryck för hans tro. Men det här som Jesus säger direkt här är bara en längtan som Herre gör så att jag kan se. Det var den tro. För att på något sätt måste det där ha varit viktigt för Jesus. Det var det som var tron. För han säger, vad vill du jag ska göra för dig? Så han väntar på att den här mannen säger, Herre, gör det här för mig. Herre, det här behöver jag. Och jag tror att det ligger en otrolig hemlighet för oss. Att vi vågar artikulera vad vi behöver. Ja? Vi börjar säga, Herre Jesus, nu behöver jag det här. Nu är det här mitt stora behov. Jesus, hjälp mig. Det behöver inte vara några fint formulerade fraser, långa böner. Utan det kan vara så, Jesus, nu behöver jag. Nu behöver jag hjälp. Och den här mannen, hade, eller andra i berättelsen om de som Jesus helar, hade ju varit sjuka många år, långa tider. Men ändå orkar de ta sig fram till Jesus och säga, Jesus, hjälp mig. Det är på något sätt det kontra att man sätter sig ner och så tycker man synd om sig själv. Va? Man orkar, ja men så här nu alltid varit mamma och pappa och nästan likadan och farfar. Det blir nog så här för mig. Och så sätter man sig ner och så blir man lite så där halvnegativ. Istället för att säga, Jesus, jag behöver hjälp. Jag behöver dig. Ta som det när jag lyssnade på Anders predikan. Jag var bort förra sen och lyssnade på Anders utomordentliga predikan. Och den här kvinnan som på något sätt, det var inte så stor det där glifon du talade om där, men det var några centimeter som fick tag i Jesu mantel. Flik. Bara jag får rör vid honom så blir jag hjälpt. Jag talar om det där för att jag skulle vilja uppmuntra dig. Du som kanske har sökt Gud flera gånger men inte upplevt att du har fått det bönesvar du söker efter. Fortsätt att söka Gud. Jag tänkte säga, lite dum med dig, vad har du för alternativ? Va? Du kan säga, ja, men kanske inte händer någonting. Men i de orden av Anders och Lien, det kanske händer någonting. Hör, det fick jag med mig. Det jag tänkte på sen jag lyssnade på din predikan. Vi tänkte säga, ja, men kanske det inte händer någonting. Ja, det kan hända. Men kanske det händer någonting. Kanske du får sträcka dig ut och få uppleva att Gud verkligen berör dig. För han vill det. Vi ska läsa ett ord till i Matteus. Vi ska läsa två bibelställen till så ska vi avsluta här och så ska vi be tillsammans. Varför? Jo, därför att det står så här om Jesus i Matteus 9:35. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och 10:1 står det. Jesus kallade till sig de 12 och gav dem makt att driva ut onda andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Varför då? För att det var en god PR för hans ministry. Nej, därför att han ville förbarma sig över människor. En bön som återkommer gång på gång i Bibeln. Det är, Herre, förbarma dig över mig. Herre, förbarma dig över mig. Det verkar som om den bönen är väldigt välbehaglig inför Gud. Herre, förbarma dig över mig. När jag ber en sån bön så ber jag inte, då har jag inte den inställningen, här du ska nog behöva hela mig nu för jag är tillräckligt duktig. Va? Utan Herre, förbarma dig över mig. Jag behöver dig. Jag räcker kanske inte till, men jag behöver dig. Det sista bibelstället svarar på frågan hur i Jakobs brev. Kommer du upp, Marie-Louise? I Jakobs brev 5:12. Framför allt mina bröder, svär inte. Vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid någonting annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej. Så att ni inte drabbas av domen. Får någon av er lida så ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsånger. Är någon sjuk ska han kalla till sig församlingens äldste och det ska be över honom. Och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa honom upp. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så ska ni bli botade. För mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Det här är ett bibelställe som berättar att varenda en av oss kan be för varandra. Vi kan be för varandra och jag tycker att den här bibelberättelsen är så extremt bra. För den är ju väldigt verklighetsförankrad. Alltså ibland får ni lida. Ibland är du glad. Ibland är du sjuk. Sounds like life. Nej, det där var engelska. Det låter som livet, eller hur? Men så, i Bibeln, Gud vet att så är det med dig. Ibland är du ledsen, ibland är du glad, ibland är du stark, ibland är du svag, ibland är du frisk, ibland är du sjuk. Men när du kommer i de här situationerna, vad ska du göra då? Jag får du leda så be. Förbanna inte allting som rör sig och alla som har orsakat dig en massa problem. Får du leda så be. Är du glad kan du sjunga en sång. Väldigt praktisk undervisning det här. Ja. Är någon sjuk så ska du kalla till dig församlingens äldste. Du ska kalla till dig människor som känner Jesus. Som har vandrat med honom en tid. Och de ska be för dig. Och i Herrens namn också smörja med olja. Att smörja med olja, vi ska inte gå in på det. Men det var ett sätt på det sättet på vilket man som symboliserar den helige andes verk över en människas liv. För den helige ande ville beröra, ville hela och upprätta. Och så står det tronsbön. Den här som Jesus talar om, den här tronsbön. Din tro har hjälpt dig. Det är inte heller någon komplicerad bön, utan en bön i Jesu namn. Ska bota den sjuke. Och så står det, och så ska han få sina synder förlåtna. Det var det som retar gallfeber på fariseerna. Det kom en lam man och så sa Jesus, dina synder förlåtas dig. Och de blev helt rabiata. Så han, för att ni ska veta att jag kan förlåta synder, så gå stiga upp och gå då. Så vi kom båda två på en gång. Därför att Jesus vet, du är en helhet. Ande, kropp och själ. Och alla bitar är precis lika viktiga. Vi var in på det då vi talade om kroppen här för några gånger sedan. Den är lika viktig för Gud. Missbruka den inte. Ta hand om den. Gud vill också hela din kropp. På samma sätt som han vill hela din själ. På samma sätt som han vill frälsa din ande. Om man delar upp det på det sättet. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Har du tagit emot Jesus Kristus som din frälsare och herre, så förklarar Bibeln dig rättfärdig. Det betyder att du kan be för dina vänner. Du kan be för människor runt omkring dig. Och Gud säger, Jesus säger att den bönen, den är verksam och den är mäktig. Varenda en. Idag har vi gjort så att det finns förebedjare som är vidtalade, så att då du kommer fram så kommer någon att ställa sig vid din sida och fråga vad som ligger på ditt hjärta. Du får säga det om du vill, och du får säga att Herren vet, eller någonting annat om inte vill säga det. Men så ska vi be tillsammans. Det här är inte komplicerat, därför att varenda en av oss har behov. Varenda en av oss behöver en beröring av Jesus. Men om du är speciellt här idag, du vill bli berörd till din kropp eller till din själ, så ska vi ta en stund.